Yes, välkomna till Högräntepodden avsnitt 25. Det är jag som är Stefan Westfeldt.
Gustav Andåke.
Lars Möller.
25, typ jubileum.
Ja, det är inte klokt, vet du. Nej, det, och det blir bättre och bättre för varje gång och nu är vi här idag.
Idag tänkte vi snacka om när kommer första räntesänkningen och vad betyder det för konjunkturen med mera, med mera.
Så är det. Ja. Vi ska väl inte helt, men till viss del fokusera på Sverige som vi har gjort lite grann. Vi hade ju valutasnack på kronan här i höstas, men idag blir det kanske lite mer fokuserat mot makro och utveckling kring räntor och sådana grejer. Så det blir spännande.
Och idag har vi en gäst med oss, Olof Manner. Välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Jätteroligt. Och vi behöver ju det. Vi kan väl börja med att säga att du är ju en legend i svensk räntemarknad.
Ja, det är väl för att jag är så pass gammal och jobbar kvar, antar jag.
Ja. Jättebra.
Nej, men skämt åsido, du sitter med i DIs makrorådet. Du är med i den här skuggdirektionen. Du har varit analyschef på Swedbank. Du har varit på Öhman i många, många år.
Skriver krönikor i Affärsvärlden.
Skriver krönikor i Affärsvärlden.
Så där, ja. Ja.
Nej, men, jättekul. Nej, men det är jätteroligt att ha det här. Och är det någon som kan det här ämnet så är det ju du. Så att, det ska bli riktigt kul att höra vad du säger om allt detta.
Ja, jättekul att ha det här. Det är första gången som... Ett skäl till som är roligt. Första gången träffar Olof här idag, så det är väldigt kul att ha det här. Jag vet inte, du har kanske lyssnat på något avsnitt. En liten sån varudeklaration för podden tycker jag ändå att vi lyssnar väldigt noga på våra gäster. Alltså vi är noga på vad de säger. Men vi är väldigt skeptiska till allt de har att säga.
Vi får se om ni fortsätter med det efter den här podden då.
Varmt välkommen.
Ska vi bara dyka rätt ner i materialet? Olof, när kommer första räntesänkningen?
Ja. Jag skriver
den. Den tror vi kommer i maj.
Ja.
Ja. Fortfarande.
Ja. Mm.
Trots att det inte minst Fed har ju verkar ju skjuta fram det här lite om man tittar på marknadsprissättning, och det har väl kommit kommentarer även från ECB som gör att man nu inte tror att de ska vara framtunga i sänkningarna då. Men vi tror fortfarande att Riksbanken, förutsatt att kronan inte lever rövare, att Riksbanken kan gå tidigare. Och dessutom är det ju så att räntekänsligheten i den svenska ekonomin är betydligt högre än på de andra marknaderna vi tittar på. Det beror ju framförallt på att vi har sån väldigt stor andel rörliga räntor bland hushållen, och dessutom en skuldkvot som är väldigt hög. Alltså vi har generellt högre skulder, så att räntehöjningen har ju bitit mycket hårdare hos svenska hushåll, påverkat konsumtion och tillväxt mycket mer än andra länder. Och det gör också att det finns liksom logiska skäl faktiskt, när man nu ser att inflationen går ner, att inte vila för länge, för då kan det ju få skadliga effekter på ekonomin istället.
Mm. Ja, det är intressant det där. Skulle du säga att det här läget, Olof, är något som sticker ut? Jag menar, en del av det där är ju liksom alltid, gäller ju alltid i någon mening när man jämför med andra ekonomier. Men är det någonting i dagens miljö, skulle du säga, som mer tydligt talar för att Sverige orkar, vågar, kan, måste lite bryta sig loss från, eller har det egna utrymmet om man säger?
Nej, det kan jag inte påstå att det gör. Utan det är väl mera, det är väl ett uttryck för vad vi tycker. Sen hur den här direktionen, det ser lite annorlunda ut, va? Vi har Tidén och Bunge och andra, och hur de så att säga agerar och vad de har för självförtroende, det vet inte jag. Tidigare har man ju trott att ECB har haft en väldigt stor påverkan, och jag trodde väl inte själv för några månader sedan att Riksbanken skulle våga gå om inte ECB hade sänkt. Just för kronans skull då. Men nu har ju kronan varit hyfsat stabil här runt 11 och 20 ett tag. Va? Lite upp, lite ner och så vidare. Men den rör sig. Jag tror att bara, så länge kronan inte är alltför volatil, så skulle det kunna hjälpa Riksbanken att gå så att säga ovaktat de andra centralbanker har agerat innan. Men vad vet jag?
Ja, herregud.
Men det är lite historiskt i så fall. Varför Riksbanken brukar alltid vilja vänta in andra?
Ja, det är, jag menar, vi är ju en liten ekonomi med egen valuta. Så det är klart att man ska inte kaxa för mycket. Men just nu, i och med att det är så tydligt att inflationen är på väg ner, och att vi har ju också en ekonomi som flämta lite efter andan. Det har ju inte varit någon rekordtillväxt direkt de sista 2 åren. Vi ser så att säga tecken på att det kan börja lyfta här runt sommaren och så vidare. Men det är så mycket som vad det gäller tillväxten i ekonomin, åtminstone den delen då som lutar sig mot hushållen, konsumtion och företag som säljer produkter till hushållen, detaljhandel, hotell, restaurang och så vidare. De skulle ju må bra av att liksom räntorna faktiskt kom ner. Va? Och blir det för stor besvikelse där, då är det möjligt att den här prispunkan blir liksom ett helt platt däck på cykeln. Va? Och det är väl inte heller bra.
Nej. Nej. Det Tedén som du säger, är väl han är ju ny då. Jag vet inte ens när kommer han, men han är ju ny i sammanhanget får man säga. Och det här tror du, om man fick försöka tolka upp det på något sätt, då tror du det finns en någon sorts bias här i Riksbankens, vad ska man säga, riskbedömning då? Alltså, är det mer kostsamt för dem att gå lite för tidigt än att det är kostsamt för dem att bli lite för sena liksom?
Det är väl klart att jag såg en undersökning här som hade gjorts på marknaden, och förtroendet för Riksbanken har ökat nu på slutet efter att ha varit ganska lågt här förra året. Och Riksbanken var inte ensamma om att agera försiktigt och lite sent i när inflationen slog till i slutet på 2021. Då var man höjde väl räntan först någon gång på senvåren eller försommaren tror jag 2022, va? Och då var det ju det var inflationen redan där ute, så att säga. De flesta centralbanker var sena på bollen. De hade jagat inflation i 10 års tid. Så det kan man ju förstå, va? Men i och med att räntehöjningarna kom så snabbt och att marknadens aktörer, de hade ju känt lukten av inflation lite tidigare och trissat upp marknadsräntorna. Så att när det väl var uppenbart då för hushållen, det vill säga när det stod i Expressen och Aftonbladet att Riksbanken höjer räntan, och de undrade vad man kunde binda räntorna på. Jag hade de redan gått upp 2-2,5%. Så att räntefällan hade då slagit igen. Och det var ju ett bekymmer som vi fortfarande känner av.
Har räntan någonsin stigit så fort som eller höjt så många gånger så kraftigt?
Ja, du pratar ju med en gubbe nu som var med hösten 92. Och då får man väl säga att det var lite kraftfullare. Då höjde man ju med 10, 50 och sen 100 och sen 250%. Ja. Så att då gick det undan.
Men procentuellt sett så var det väldigt mycket den här gången. För det kommer från noll.
Ja, framförallt att det kom oväntat. Och en och en halv generation av unga företagare, entreprenörer och bolånetagare hade ju kravlat omkring i en finansiell sockerskål med noll- och minusräntor i 10 år.
Gottegrisar.
Ja, men och det är klart att det var ju den verkligheten de såg. Va? Ja. Höga räntor fanns inte. Det var inte speciellt kostsamt att stå i skuld och det ena med det tredje. Och när det då går så fort så är det klart att det blir smärtsamt. Va? Man pratar med de här yngre generationerna, man inte var så ung, det räcker att man är liksom 35-40, så man är ju ekonomiskt medveten, blir man inte direkt i livet. Men de kallar ju styrräntor på 4% på mördarräntor.
Ja, det är intressant.
Och det är klart att för en som band sina första bolån på 12% och firade det, så är inte det så imponerande.
Nej, egentligen så är det så, om man kollar på tillgångar, så har det ju varit en enorm inflation där under de här sista 10 åren. Så att det har varit dumt att inte vara belånad också.
Ja, och det har också lett till andra problem egentligen. För att förmögenhetsskillnaderna har ju ökat ganska ordentligt bland hushållen. För det är ju egentligen bara människor med ett finansiellt sparande som har varit med på det här tåget. Ja. Och det gäller ju inte alla. Nej. Så att de här minusräntorna, även om de säkert varit nödvändiga en viss period, så har de ju också ställt till mycket. Ja, minusräntor har inte jag gillat överhuvudtaget, men nollräntor var väl nödvändigt då.
Jag kommer inte ihåg att vi pratade om minusräntor i skolan, för liksom ekonomisk teori bygger på att man ska få lite mer tillbaka.
Ingen har pratat om minusräntor, det var ju helt bisarrt ett tag.
Men svårt att förstå.
Låna 100 kronor och lämna tillbaka 99.
Men vad tror du om, eller vad tror Swedbank och du om hur många sänkningar blir det och vad betyder det för 5- och 10-åringen?
Ja, vi tror ju på 5+3 sänkningar. Så att 5 sänkningar i år, och då har ju en styrränta i slutet på det här året på 2,75, och sen att de följer upp då ytterligare 3 sänkningar nästa år. Så att i slutet på 2025 så ska vi då ha en styrränta på 2%. Det är vad vi tror.
Mm. Det är ganska aggressivt.
Kan man titta på de här, hur marknaden prissätter det här. Och det finns ju ett Stibokontrakt, röd september, alltså fraskontrakt som... Och den prissätter då den förväntade 3-månadersräntan mellan september och december 2025. Och det ligger, sist jag tittade på det, någonstans runt 2,60.
Okay.
Och Stibor brukar ligga kanske 10 punkter ovanför styrräntan, vilket innebär att marknaden tror att styrräntan kommer sluta på 2,50.
Mm.
Så att vi är ju inte helt överens, ska jag säga.
Nej. Men det är ju spännande det. Nej, jag har ingen uppfattning om vad varken ni förrän du beskrev det eller andra tror här. Men det låter ganska framåtlutad och ska man kalla det optimistisk hållning från bankens sida här då.
Men det bygger på att vi ändå ser att inflationen redan fram till sommaren kommer ju vara på eller under målet. Oavsett vilken inflation vi tittar på egentligen, om det är KPI, KPIF eller KPIF ex energi då.
Ja, just det.
Så att, men som sagt, det är mycket som kan gå snett, va? Och de flesta prognoser, oavsett vad man gissar på, brukar ju bli fel för att det händer något nytt, va? Men där är vi då.
Vilka hot är de största som ni ser mot att vi ska nå målinflationen på 2%?
Om de andra centralbankerna inte betyder så mycket så är det väl egentligen kronan då. Kronan får ju inte försvagas mycket, det är väl det första. Sen ska den ju heller inte vara så volatil. Det är ju skönt att den liksom inte rört sig så mycket. Det skulle väl vara skönt också. Annars så är det ju geopolitiken och de effekterna som geopolitiken då kan få, framförallt på energipriserna. Med en pågående konflikt i Mellanöstern som tyvärr har växt geografiskt men ännu inte påverkat några oljeproducerande länder i någon större omfattning. Så har ju oljepriset hållit sig ganska stabilt runt $80 per fat. Och så länge det ligger där är det väl ingen fara. Men om det av någon anledning då skulle börja trycka upp över 100, mellan 100 och $130 per fat, då blir genomslaget i inflationen ganska hastigt och kraftfullt. Och det skulle nog kunna få centralbanker i allmänhet och Riksbanken i naturligtvis också då att avvakta. Men som sagt, där är vi ju inte ännu. Geopolitiken är ju oartat ilsk idag.
Ja, tilltaget.
Men det, på något sätt ändå i den här scenariot då, som ett basscenario eller huvudscenario om man ska kalla det för då, även om det är behäftat med risk och så förstås, så är det ändå liksom, det är ändå lång svenska kronor i det här scenariot. Det är lång korta räntor, definitivt lång aktier. Ska vi korta något här?
Ja, var inte ett all time high sista veckan. Va? Först då gick ju S&P och sen Nasdaq. Sen kom Nikkei och gjorde all time high efter 35 år. Igår kväll drog både bitcoin och guld igenom på nya all time high nivåer. Va? Så, att det,
så cash is trash.
Ja, det kan man, just nu ser det ut så. Va? Och det brukar ju när det är all time high. Va? Då överallt på olika grejer då ringer ju varningsklockorna i varje fall hos mig, va? Men just nu vet jag inte vad som ska liksom utlösa. Det skulle ju vara om räntorna då inte faller så mycket som man har trott, för det är nog ändå basen till att både börserna och guldet stiger. Vad bitcoin får raketbränsle ifrån, det kan jag inte svara på.
En liten scenarierna är ganska tydliga så här, och riktningen är ändå på något sätt utstakad här, men jag ser bara lite kort där, jag har ingen speciell liksom insyn i det här. Men jag ser den här debatten i USA som handlar om det här med liksom last mile, som man säger, alltså det ser väldigt bra ut, men hur ska vi få ner inflationen den här sista biten, och vad finns det för orosmål runt det och så, och jag bara tänkte om du har några kommentarer kring den svenska last milen. Jag menar, en sak som folk lyfter fram är ju att på något sätt att, ja, och jag vet inte vilken utsträckning det gäller i Sverige, men i USA att service-relaterad inflation, då, tjänsteinflation och så, är nu mer en rätt mycket större andel av helheten än den var i början på pucken. Och det skulle då betyda att det är inte lika känsligt för konjunkturen, det finns risk att det biter sig kvar och det blir så lite stökigt här, the last mile.
Tjänsteinflationen har ju varit ett litet spöke under hela förra året. Den låg ju kvar på förhållandevis höga nivåer. Och man trodde väl att det berodde på uppdämda pandemieffekter, så att säga. Va? I och med att just tjänstesektorn, som då ofta bygger på ett utbyte av mänsklig kontakt och tjänster, att den var stängt så pass länge. Men nu har ju tjänsteinflationen vänt ner. Vi fick PMI-tjänster här. Om det var idag eller igår kommer jag inte ihåg. Men de Alltså det låg i och för sig över 50, men det låg på 50,5, och underfaktorerna där, lager och annat och sysselsättning vek, va? Så att, nej, jag tror inte tjänstesidan är någonting som...
Det är mer kanske ett problem för USA det där.
Kanske ett större problem. Större
och där får vi väl se vad som händer på fredag, tror jag, när det är någon form payroll igen då. Vad amerikanerna ändå lyckats med det är, trots att arbetsmarknaden är skollighet, så har ju löneökningstakten kommit ner. Och det är liksom ett mirakel i sig, va?
Ja,
men som sagt, men de sista två siffrorna har ju någon från payroll, det vill säga då för de lyssnarna som inte har hundra koll på det, det vill säga den delen arbete eller jobb som skapas utanför jordbrukssektorn, det har ju överraskat på uppsidan. Och skulle det komma ytterligare en gång nu då? Ja. Då kanske Fed väljer att vila på honom lite.
Ta lite försiktigt eventuellt. Mm.
Jag tänker på det här med den nya riksbankschefen till DN. Då. Tror du att det är en ny era på gång vad gäller Riksbanken? Eller är vi lite, eller är det lite same same med lite annorlunda små förändringar bara mot Ingves?
Nej, men du får ju alltid en... Till DN är ju ändå... riksbankschef. Och får man en ny chef så får man väl, då blir det ju annorlunda. Så att, men om vi får en ny era vet jag inte. Den här administrationen kommer väl också, och de har väl de har erfarenheterna av den förra administrationen, både vad det gäller minusräntor och QE och QT och alltihopa, va? Så att de kommer ju in med mer erfarenheter, kan man säga. För den förra administrationen, det var ju liksom med nollräntor eller minusräntor och sånt här. Det var ju nytt, va? Och sen var det inte, de är inte ensamma om det också, va? Nu har man de här erfarenheterna, det gör väl jobbet kanske något enklare, mera utifallet vad man inte ska göra.
Nu använder ju till den valutareserven där till att stärka, försvara kronan. Det var ingenting som Ingves hade gjort tidigare eller Riksbanken.
Nej,
tidigare.
Och sen hur mycket av kronförstärkningen som berodde på att Riksbanken var ute och valutasäkrade valutareserven. Det var ju en vinst man tog. Och hur mycket som berodde på att dollarn föll under samma period.
Ja.
Jag vill ju mena på att det största bidraget till kronförstärkningen var ju att dollarn blir svagare. Men det är klart att på marginalen spelade det ju ändå roll att Riksbanken var där ute. Va? Man kan kalla det vad man vill, men köper man kronor och säljer valutor, då är det en annan period hade ju kallats för en intervention, men nu var det ju en valutasäkring och valutareserven.
Ja, men det här med era eller ej då under tiden och så, jag tänker också att på något sätt du pratar om det själv, Olof. Och vi, både Stefan och jag, kanske inte Gustav, men Stefan och jag är ju nästan hack i häl åldersvis, va? Så man har ju sett några grejer över några år här. Det är kanske den nya eran som jag ändå tycker man kunna se. Den handlar inte så mycket om det. Kanske i första hand handlar mer om den makromiljö som vi kanske ser framför oss jämfört med den som du just beskrev förut då, med nollräntor och som på något sätt var ett reflex av den stora finanskrisen och så. När du tänker på den helheten där, Olof, får du tänka tillbaka på gamla tider och sånt. Vad är det som inte är nytt? Folk tycker ju allt är så nytt, men det är ju inte det riktigt. Vad tänker du där?
Svårt att svara riktigt på den frågan.
Ja, det är ju inte en fråga ens, jag vet.
Men jag tycker ju att för det första så får man ju förstå att det blir besvärligt för folk när räntorna går upp. För ska man vara riktigt ärlig så har ju räntorna i princip gått ner sedan 1997. Fram tills de börjar kliva upp. Det var väl ett hack i kurvan där 2011 någonting när man försökte sig på att höja lite. Då. Men i princip har ju räntorna varit på väg ner hela tiden. Så man kan ju inte klandra folk för att de ligger med rörligt. Va?
Nej.
Och det är klart att man får ju läsa ekonomisk historia för att få liksom en uppfattning om vad räntorna skulle kunna vara. Va? Och det är ju inte alla som gör. Så att,
nej, såklart.
Men efter att ha varit med då om både en styrränta på 500% och minus hade vi 1,5 eller något sånt där, va? Så det är klart att om vi har en styrränta på 2 eller 2,5 eller 3 eller kanske till och med 4, inte så där jättedramatiskt om du frågar mig, va?
Nej.
Utan det är väl mera frågan om vilket inflationsmål ska man ha? Ska det vara 2 eller skulle man... Det har ju varit diskussioner om det, har det varit för lågt och så vidare. Det får man ju se vad man bestämmer sig för, va? Men styrräntan i sig är inte så jättehög. Det som gjorde att det bet så här var just räntebindningstiderna och de stora skulderna. För i Europa där man har Frankrike till exempel, där man har 10-20-åriga bolåneräntor, det har ju inte alls det här slaget igenom, trots att ECB har höjt styrräntan lika mycket som Riksbanken. Mm. Så att, ja, men det har ju vissa unika parametrar i Sverige som gjort att det här har blivit besvärligare än för många andra länder.
Men jag tycker det finns en intressant parallell med 90-talet där man, det höjdes räntan, och nu var ju Sverige extremfall, men även USA höjde ju räntan mycket 92-93 där. Och sen så kom ju, ja, 94, sen så kom ju en Clinton-eran, och det fanns ju mycket positiva, det var den nya globaliseringen och Berlinmuren hade fallit och allt det där.
Budgetdisciplin.
Ja, och då kunde man inte sänka så många gånger, så Fed gick upp till 6% och sen sänkte man ner 4 gånger, sen låg man där under resten av 90-talet fram tills IT-bubblan sprack i så. Och tror du att, är det så att vi kan komma in i det igen, att nu ska vi rädda klimatet, vi ska NATO-anpassa Sverige, vi ska, det är väldigt mycket som står framför oss som gör kanske att vi går in i en miljö här där vi får vänja oss vid högre räntor. Man kan, det kanske till och med 2% inte är den naturliga räntan längre, utan den ska ligga högre. Liksom.
Ja, tre korta svar, eller två korta och ett längre då. Vad det gäller just liksom, vilken styrränta vi ska ha framöver, så tror ju vi då att 2% är väl den nya.
Ja.
Och det tror vi också är den neutrala räntan. Så i princip säger vi ju att realräntan ska vara noll ett tag till. Va?
Mm.
Sen vill jag också gå tillbaka till 90-talet där och komma ihåg att vi införde ju inflationsmålen 2% då, i stort sett på bred front i västvärlden. Jag tror det var Nya Zeeländerna som började med det, om det var 92 eller 93. Va? Men, och sen har ju vi haft det, va? Vilket då naturligtvis har varit en succé, får man ju säga. Åtminstone de första tiden.
Ja.
Sen vad det gäller inflationen framöver och titta på vad är det som kan driva upp inflationen då, om man ska leta efter någonting. Ja, det finns väl några grejer man kan titta på. Dels är det den här deglobaliseringen vi ser nu, va? Med både friendshoring och nearshoring. Men i princip så innebär ju det att vi inte vill köpa så mycket grejer från Kina.
Mm.
Kina gör ju ofta grejerna fortfarande billigast. Och det är klart, när vi då väljer av vad skälen än är att lägga produktionen närmare kroppen, det kan också erfarenheter av pandemin när det var stopp i rören, transporten låg nere. Va? Många företag leder ju att inte få sina leveranser i tid. Ja, ju mindre man vill dra ner riskerna då, eller av andra anledningar inte handla av Kina, då blir det ju dyrare. Och det är ju någonting som företagen, om de känner att det går, de prishöjningarna vill man naturligtvis ta ut. Va? Så det är ju en grej. Sen har vi klimatförändringarna som på många håll fördyrar verksamheten. Ett generellt sett argare väder ställer ju till det. Vi har haft både torka och översvämningar bara förra året i Sverige. Man ser vissa såna här växande råvaror som har dragit iväg, va? Vete för Ukraina-kriget, men sen nu kakao till exempel, bomullspriserna. Och det är så att ett mer aggressivt väder globalt kan ju göra saker och ting dyrare. För att inte säga om det argare vädret vi har i Sverige här då, när det regnade mer förra fredagen, om jag minns rätt, här nere på västkusten, det var ingen höjdare.
Nej, det
var
det högsta vattnet jag sett. Heller.
och vägarna regnar bort, va? Och det är dyrt att försäkra husen. Och sen har vi dessutom de demografiska förändringarna. Vi lever allt längre, och i och med det så att säga, så det är tvåäggat svärd. Man kanske behöver börja spara mer. Det är inte så bra för konsumtionen. Man får spara tidigare. Å andra sidan, alla de här äldre ska ju så att säga sluta jobba, och då börjar de lösa upp sina besparingar istället. Och liksom, det kan slå åt olika håll, va? Man har olika synpunkter på det. Sen är det AI, vad kommer det att innebära? Ja, rimligtvis kommer produktiviteten att öka, men liksom, hur kommer det påverka arbetsmarknaden och löner?
Mm.
Och i vissa länder så är ju liksom demografin ett ännu större hot. I Kina som har födelsetal på 1. Hur ser det ut med arbetskraften där framöver? Vem ska ta hand om de allt fler äldre?
Just det.
Och det kan ju driva upp lönerna då. Så att jag tycker det finns en mängd olika faktorer som skulle kunna driva upp inflationen framöver. Men jag menar, det är ju bara kvalificerade gissningar.
Mm. Och de är lite mer, alla är väldigt intressant, alla de är också lite mer strukturell karaktär då, apropå det här med tanken kring någon ny era eller liksom drivkrafter som vi kanske inte riktigt har mött då under lång tid framöver. Jag är bara nyfiken när du nämnde det här med klimat och sånt och argt väder, alltså Riksbankens kommunikation kring så att säga, riskbild framöver och medellång sikt och så, för de in någonting kring klimatet och effekter därifrån på Sverige?
Ja, inte vad jag har läst, men det kan de ha gjort och jag kan ha missat det. Ja, men jag har inte sett att vädret är
miljö, någon,
alltså, klimat jobbar de med, klimatfrågorna, och det gör ju även ECB jobbar ju väldigt mycket med de här frågorna. Det går ju liksom inte att undvika, men det är klart att Riksbanken har koll på att klimatförändringarna kan påverka inflationen, men det har inte tagit så jättemycket plats i kommunikationen, vad jag har sett i alla fall.
Vi har haft större problem den senaste tiden än klimatet, just när det gäller inflationen.
Så är det ju förstås då. Nej, men jag menar, det är någonting som kryper upp i alla delar av samhället såklart, men även i finansiella marknader är det ju någonting nu mer som ju faktiskt dyker upp i nästan alla sammanhang då. Och jag bara,
absolut, och jag har sagt, nu har jag varit för tidig på det, men jag tror ju att det kommer sitta meteorologer i handlarummet till slut om amplituderna i vädret fortsätter att förändras eller att stiga så kraftigt som det gör, för att det har helt enkelt stor påverkan på många finansiella marknader.
Fair point.
Naturligtvis inom råvaror och sånt mest då, men ändå.
Mm.
Om vi tittar på konjunkturen här nu, vi ser ju att återhämtningen har börjat, PMI:erna kommer upp lite, alltså inköpschefsindex då kommer upp lite grann i varje fall, över 50, ligger på 50, vi var ju klart under 50 tidigare, så det är ju en förbättring på gång.
Spanien ligger ovanför, Tyskland ligger under, det är inte liksom, man kan ju inte säga att återhämtningen har, den är inte huggen i sten ännu.
Nej, men hur stark tror ni att den blir? Går vi tillbaka till någon sorts trend, global trendtillväxt, eller ska vi slå upp till en överhettningssituation här när om Riksbanken nu sänker ner till 2% 2025, då har vi en överhettning, inte överhettning, men har vi en högkonjunktur?
Ja, i Sverige tror jag vi kommer att få det. Vi är nog väldigt optimistiska vad det gäller tillväxten i Sverige 2025. Vi tror ju den kommer ligga närmare 3%.
Mm. All right. Mm.
Och i så fall så skulle ju vi tillhöra toppskiktet i EU vad det gäller tillväxt om vi inte blir högst. Va? Nu är det inget nytt ska jag säga. Liksom Sverige har ofta stora amplituder eller större amplituder i upp- och nedgångar. Och historiskt har ju det lite berott på våran exportsektor som när det globala efterfrågan minskar, ja, då blir inbromsningen hårdare i den svenska ekonomin via exportföretagen. Exporten står för en stor del av tillväxten. Och omvänt då, när den globala efterfrågan ökar, ja, då kan de peta i en sjunde växel och mata ut i en hungrig omvärld. Va? Den effekten lär vi nog få den här gången också om den globala ekonomin vänder upp 2025, som vi tror att den kommer att göra. Och vi har ju en krona, så även om den har förstärkts så är ju inte en euro-kronkurs på 11,20, det är ju ingen stark krona.
Nej.
Så exportföretagen har ju fortfarande liksom kostnadsfördelar. Men sen får vi också då den här bumerangeffekten från hushållen.
Omvänt då mot den här räntan som du pratade tidigare, eller
räntekänsligheten. Precis, alltså lika ont som det gjorde för hushållen när räntorna steg. Rimligtvis lika stor blir ju lättnaden om och när räntorna faller, och det ska vi ju då se i konsumtionen. Mm. Så att vi kommer ju få en raketmotor i svensk tillväxt om det blir som vi tror och hoppas då.
Mm.
Och det gör ju liksom att de företagen på börsen som då lutar sig mot hushållen som har haft det lite tufft, speciellt företag som håller på med sällanköpsvaror, det vill säga dyrare grejer.
Mm.
Ja, då får ju de luft under vingarna också. Så att, nej, jag tror 2025 blir ett väldigt bra år. Och går vi bortanför det så är det ju intressant att följa diskussionerna som förs nu om inom det ekonomiska ramverket här med överskottsmål i budgetsaldot. Och ska vi få ett balansmål och kanske till och med ett underskottsmål och ett högre skuldankare, vad vet jag, va? Men det skulle ju kunna lösgöra en del pengar för infrastruktursatsningar och annat. Och vad kommer hända med finanspolitiken? Ja, tidigare har man ju sagt att när inflationen väl är under kontroll, då finns det ju pengar. Det har man inte velat stimulera så att säga när inflationen har varit för hög. Då. Men Får vi ner inflationen och det mesta tyder på det, ja, då kanske finanspolitiken blir lite mer stimulativ också. Så att, jag menar, det är mycket som kan bli
mycket,
bra.
Det är mycket som kan gå bra här, låter det som, Olof. Nej, men det är intressant. Jag tänkte på det du sa med så pass kraftig sväng upp då, och liksom Sveriges konjunktur rör lite och sånt där. Är det, jag vet inte om man som makroekonom fortfarande håller på med det, men förr var det att man ändå försökte säga någonting om det här med utbudskap eller kapacitetsutnyttjande och så. Är startpunkten lite gynnsam här för Sverige också med sån arbetslöshet som vi har? Och är det så att vi har ändå i någon sorts mening ändå startar med lite av ett utbudskap eller ett BNP-gap som är mer tilltaget kanske än del andra länder?
Ja, nu blir jag hamnar lite på djupt vatten. För jag är ingen arbetsmarknadsspecialist. Nej. Men vi har väl en arbetslöshet som ligger strax under 8% just nu. Och jag vet att vi tror att den kommer att öka upp mot 8,5% okay. under det här året. Va? Och konkurserna har ju varit rekordhöga i både januari och höga i februari också. Man får gå tillbaka till 90-talet för att hitta de nivåerna. Men det är ju fåmansbolag i första hand. Va, så det har inte påverkat arbetsmarknaden mycket. Men sen är det viktiga, liksom, hur ser den här delen arbetslösa ut? Hur många är långtidsarbetslösa och så vidare? Va? Så att många företag har ju faktiskt, man var ju snabb med att friställa under pandemin, men den erfarenheten man gjorde då, det var ju också att de var inte så lätta att få tag på när man öppnade upp igen 2022. Ja. Va? Så att Det ledde ju till ett fenomen som vi kallar för labor hoarding idag. Det vill säga att man kanske sitter och tjuvhåller lite extra och lite längre tid på personalen och väntar in då bättre tider istället för att stå utan kvalificerad arbetskraft när det väl behövs. Inget direkt svar på frågan, men det är ungefär det är väl det jag kan uttala.
Det var svaret mycket bättre än frågan, Olof.
Men du, Kina, kan Kina sabba den här återhämtningen?
Ja, vad vet man? För det första, den statistik som kommer från Kina, den är ju, det är ju många som ifrågasätter om den alltid är det de visar upp, men om vi utgår ifrån att det stämmer då, så hade de väl en tillväxt förra året på, om det var 5,2%. Nu har de ju folkkongressen igång, och igår hörde vi att tillväxtmålet för i år är 5%. Lite ambitiöst. Man vet ju att tillväxten har ju gått ner, vilket inte är så konstigt med att Kinas ekonomi är så väldigt stor idag och inte ligga på tvåsiffriga tillväxtnivåer när man är så stor då. Men dessutom för Kinas del, va, börsen är ner sen toppen februari 2021, så är den väl ner om det är 30 eller 40%. Va? Fastighetspriserna faller, och det gör ju att balansräkningen för många hushåll ser ju sämre ut. Och det har lett till ett ganska stort sparande i Kina, vilket då leder till att konsumtionen går ner. Den stora utmaningen nu för Kina, det är liksom, hur ska man få konsumtionen att stiga? För det är nog den tillväxten man vill se. Historiskt har man ju byggt. Man har byggt boenden och man har byggt infrastruktur. Men ska man öka utbudet nu av nybyggda boenden, lär ju inte hjälpa fastighetsmarknaden.
Eller bankernas balansräkningar.
Och det ryktas dessutom att det finns massa tomma boenden och så vidare. Va? Infrastruktur, det kanske man kan göra. De sa de skulle öka försvarsutgifterna med 7%. Det är väl rimligt att anta, men jag tror att man måste liksom gå hårdare fram vad det gäller även där stimulanser till hushållen då. Och där öppnade man ju dörren för att öka pensionerna till exempel. Va? Och ju mer av pengar man kan se till att hushållen får del av, ju mindre blir väl allt annat lika sparbenägenheten, och då ska väl konsumtionen öka. Och det är nog den vägen de borde gå. Sen om det är genomförbart, vad vet jag.
Ja, jag tänker på Kina också. Där, fast när man är på avstånd som jag i alla fall och inte följer heller, så som du såg, det är klart det är rimligt att utgå från, om man utgår från att siffrorna är okej-ish, så får man ju ta det därifrån, och det är det man gör. Men om man istället utgår från att de inte är okej, så känns det som att man skulle kunna måla upp vilket bäsiga scenarion som helst. Men det har man gjort förut, och det har varit fel, va? Men det känns ändå som att jag vet inte, jag tycker det känns utmanande.
Ja, Kina, man kan säga att det är ett ambitiöst tillväxtmål, 5%, med de problemen man har.
Det låter väldigt,
det är väl väl formulerat.
Och du har säkert rätt, det handlar om att få igång den inhemska konsumtionen och inte bli så beroende av export och inte bli så beroende av bostadsbyggande.
Ja, sen är det ju var det väl Trump som införde importrestriktioner från Kina, va, som Biden trots allt behöll. Men vad har hänt istället då? Jo, kineserna har ökat sin halvfabrikatsexport till Vietnam och Mexiko, och Mexiko och Vietnam har ökat sin export till USA. Så jag menar, grejerna når ju fram ändå, ja, va? Mm. Men de hamnar inte lika upp till, högt i värdekedjan för Kina då, va? Men det gynnar ju andra sidan Mexiko och Vietnam. Mm. Så att, ja.
Och sen har vi ju bra att du började prata om Trump. Jag tänkte vi skulle prata lite om det också, det amerikanska valet. Nu börjar det bli mer och mer klart att det är Trump och Biden som möter varandra här. Vad har du för känsla och hur ska det här, ska det stöka till allting för oss?
Ja, men det är ju stökigt, men jag delar ju vad du säger. Det ser ut att bli Biden och Trump, och efter högsta domstolens utslag där vad det gäller Colorado var det väl, tror jag, va? Där som man som hade ville stryka Trump från vallistorna, och det sa ju högsta domstolen att det kan vi inte göra. Det var, Då är det väl, det ser ju ut som det blir Trump. Och andra sidan, det finns ju andra åtal också, men det är ju överklagat och det kommer säkert att dra ut på tiden. Det jobbiga är ju att det är en rätt stor skillnad på den tänkta förda ekonomiska politiken vad det gäller Biden och Trump då. Trump har ju pratat om att införa importtariffer på kanske 15-20%. Ja, det är fritt fram för brun och svart energi. Och sen har vi ju hela NATO-skrämselskottet då. Så att det gör det ju väldigt svårt att liksom prognostisera vad som ska hända, med tanke på att det är så polärt. Eller binärt, ska jag säga, det här utfallet, beroende på vem som är. Men samtidigt kan man komma ihåg att vad det gäller tillväxten i Europa, så är det klart att när vi då måste biffa upp försvaret, så leder väl det till investeringar, och inte minst i Sverige, med tanke på att vi har en proportionellt sett ganska stor försvarsindustri. Och ska vi med i NATO, så måste vi genomföra infrastruktursatsningar på både järnvägs och vägnät och så vidare. Va? Så att, det tror jag ju faktiskt kommer boosta tillväxten. Definitivt i Sverige, och vad vet jag, kanske hela Europa och så vidare. Va? Så att,
bland de där grejerna som är strukturella under på något sätt som vi pratar om, en lång rad av viktiga saker, så jag tänker också det att det är på något sätt ändå en värld som är i flera avseenden ganska annorlunda, får man säga, än den vi har vant oss vid en lång tid. Där har vi på något sätt någon sorts koppling där mellan Kina, Ryssland och Iran, va? De flesta skulle ändå vara överens om att det här finns ett spel som pågår, och vad det betyder för sånt som försvarsindustri, försvarsutgifter. I Sverige har vi ju den debatten långt fram nu då, på goda grunder, men vad den också betyder för utgifter nere i Europa till exempel, det kan bli en relativt signifikant grej, tror jag.
Ja, men så är det ju. Och så, det jobbiga med Trump är också att han säger ju en sak, men det är ju ingen garanti för att det kommer bli så.
Nej.
Så att det kan ju vara mitt åt på allting, va? Det gör det ju ännu svårare att förutse.
Sen ska man ju tänka på att demokraterna kontrollerar senaten, så även om Trump vinner, så kan ju i alla fall i två år till då, efter han har vunnit, demokraterna sätta stopp för vissa saker. Sen var han ju ingenjör vad gäller att ändå få igenom sina beslut.
Det värsta man, eller det är väl man alltid lite bekymrad för, eller har varit bekymrad för länge, det här att det blir någon sorts gridlock, och att senat och kongress, och det blir liksom ingen,
ja,
det blir
liksom ingen kraft i det här, som kommer en gång om året, va?
Exakt.
Och de dessutom verkliga skulder som... Gånger, så det är ju ingen som är rädd för det längre, och till slut så blir det väl, blir man väl skraj för det.
När man minst anar det.
Tiden går fort.
När man har så här skoj.
Ja. Men vi brukar alltid avsluta, Olof Hemmas, prata lite om vad du bevakar just nu och vad jag upptar dig i stunden.
Ja, men i och med att det är så mycket som hänger på att räntorna faktiskt ska falla. Det är, både det som är inprisat, men också liksom andra sidomarknader. Så du menar, det är klart att det är det man tittar på. Sen går det ju inte att undvika det amerikanska valet, va? Det är bara mars och man är redan trött på det, va? Man kommer ju kräkas på det fram till sommaren. Men det är ju vad centralbankerna ska göra, och därmed liksom inflation och alla där, det är vanligare. Det som är skojigt nu för tiden är ju att allt fler är intresserade av makrot. För även vanliga hushåll har ju liksom förstått att det där är någonting man borde hålla ögonen på. Det tycker jag är faktiskt väldigt roligt, för under 10 års tid va, med noll och minusräntor så inte fan borde man kolla på makrot för att liksom...
Nej, men man blir påminn om det. Jag tror vi har en saying här i podden att if you don't do macro, macro will do you. Så det är väl det jag står.
Ja, och jag kan väl lägga till att vi räntefolk har en lite roligare miljö att jobba i nu när vi inte har nollräntor längre.
Och vi är ju ändå inte så roliga jämfört med aktiemänniskor. Du kan fråga mig, för jag har suttit 40 år i ett handlarrum.
Ja, det var så roligt egentligen.
Aktiemänniskor ser möjligheter och räntemänniskor ser hot.
Ja, så är det.
Kan det gå riktigt dåligt så gör du det.
Ja, högräntemänniskor är väl lite mitt emellan då.
Ja, det är det faktiskt.
Ja, precis.
Får man säga.
Tusen tack för
idag. Jättestort tack.
Ja, tack för att du kom.
Väldigt kul att vara här.
Jättekul och alltid kul att komma ner till Göteborg.
Såklart. Alla vet ju det.
Ha det så gott.
Hej då.
Tack för att
ni lyssnade. Hej då.
Ciao, ciao.